Att jag lärde mig svenska just i militären har fört med sig vissa nackdelar. Att jag sagt det är ju fittigt bra det till en dam på banken är kanske inte det bästa ordvalet. Det är en skön sommardag. Tusentals löpare väntar ivrigt och nervöst i startområdet. Jag och Henry pratar taktik och kollar ännu att nummerlapparna inte skaver på bröstet. Paavo Nurmi står för evigad i vimlet och tittar uppmuntrande på oss förväntansfulla maratondeltagare. 3, 2, 1, pang! Vi börjar sakta springa framåt i folkmassan. Henry har bättre kondis och jag ska nog inte hänga med i hans fart. Efter bara några hundra meter ropar han Malissa nähdään och tänjer på steget. Passera löpare efter löpare. Avståndet till mig växer stadigt. När klungan svänger till vänster in på Mannerheimvägen försvinner Henry ur min åsyn. För gott. Det här är sista gången jag ser Henry vid liv. Jag heter Jan Siitonen, tvåbarns pappa och verksamhetsledare för språkambassadörerna. Jag kommer prata om hur livet sällan blir som vi tänkt oss. Om hur jag som antifinlandssvensk finne lärde mig älska det jag hatade allra mest, det svenska språket. Om min kompis Henrys roll i det här. Och om det fina som kan ske om vi vågar vara öppna och ifrågasätta våra fördomar. Att jag får vara din sommarpratare på svenska är nästan ett mirakel. Åtminstone för dem som känner mig från gymnasietiden. Låt oss säga så här. Att lära mig svenska var inte något som hörde till min plan. Tvärtom. När jag gick i gymnasiet i Tapiola lukio var jag säker på två saker. 1. Jag kommer att studera statskunskap. Och 2. Jag kommer aldrig att använda svenska i mitt liv. Garanterat helt 100%. Jag hade starka fördomar mot det svenska språket och för den delen också mot finlandssvenskar. Att sitta på de obligatoriska svenska lektionerna i skolan var mot min självbestämmande rätt. Den finska grundlagen måste ha haft något personligt mot mig. Varför måste jag lära mig det här jäkla språket? För att kunna ge service till en envis minoritet på 5,5% av befolkningen. Inte för mig, tack. Och varför var inte finska ett obligatoriskt ämne i Sverige? Varför skulle jag pänta på grammatik och lära mig konsukiepre och oregelbundna verb? Få, fick, fuck. Varför fick jag inte lära mig andra språk? Språk som var nyttigare, som 100 miljontals människor pratar. Och sist men inte minst, varför hade min svenskspråkiga morfar inte pratat svenska med min mamma? Då hade problemet varit löst. Då hade jag lärt mig svenska redan som barn. Men nej. Jag gjorde mitt bästa för att inte lära mig svenska. Och det gick alldeles strålande. Mitt medeltal i gymnasiekurserna i svenska var 5,5 och jag hörde till det lilla och exklusiva A-laget i Tapiola lukio. Det vill säga det som skrev approbator i svenska. Men samma stat som tvingade mig att lära mig svenska ville också tvinga mig att göra värnplikten. Jag har alltid haft en rebellisk sida och fick en sjuk idé. Jag kunde ta tvångssvenskan till en helt ny nivå. Jag skulle göra militärtjänsten i Dragsvik på svenska. ID, sa militärpolisen som såg allt annat än trevlig ut. Jag fattade ingenting. Körkort? Hä? Pass? Ja, just det. Porten öppnades och jag klev in på brigadområdet i Dragsvik. Trots att det var en varm sommardag var jag kallsvettig och nervös. Men för första gången också motiverad att lära mig svenska. Vad handlade den här finlandssvenskheten egentligen om? Hur omöjligt kunde det nu sist och slutligen vara att lära mig svenska? Nu hade jag hela 362 dagar på mig att ta reda på. De första dagarna var allt annat än lätta. Hela tiden ropade någon, rekryt ni där! Och jag undrade, Hur kan alla finlandssvenskar heta ni där? Alla rekryter fick ett häfte och penna och jag började genast skriva ner alla viktiga ord jag hörde. Skor, korridor, beredskap. Att skriva ner ord när man behöver dem är faktiskt ett mycket effektivt sätt att lära sig. Man minns i hurdana situationer man använder dem och har lättare att plocka fram dem ur minnet. Jag var omringad av finlandssvenskar och av det svenska språket. Det var så om någon kastade ner mig i den djupa änden av ankdammen. Och för att inte drunkna var jag tvungen att sprattla med hela kroppen. Ett ord i taget, om och om igen. En dag i underofficerskolan frågade kaptenlöjtnanten efter en frivillig. Det blev helt tyst i auditoriet. Jag förstod inte riktigt vad uppdraget gällde. Han sa någonting om underofficerskolans elevkår och ordförande. Vad betydde det? Tystnaden blev nästan pinsamt lång. Till slut fick jag nog och räckte upp handen. Herr kaptenlöjtnant, Sitonen frivillig. Jag blev vald till ordförande och var minst sagt ute och cykla. Ord som möte, protokoll, sekreterare och föredragningslista var helt nya för mig. Men jag var motiverad och lärde mig snabbt. Höjdpunkten under den här första halvan av armentiden var när jag lyckades hålla ett tal till alla nyblivna underofficerare på svenska. Den andra halvan började när de nya rekryterna ryckte in. De kunde jag beordra att de måste prata svenska med mig. Och det funkade. Med makten som mina två vinklar på rockärmen gav mig vågade rekryterna helt enkelt inte byta till finska när de pratade med mig. Att hela tiden utsättas för nya situationer och dygnet runt leva på ett språk man inte behärskar är tufft och lärorikt. I slutet av militären kunde jag leda min egen grupp på svenska. Jag var stolt och är det fortfarande. Folk frågar ofta vilken nytta jag har haft av att lära mig svenska. Det jag brukar svara är att det har hjälpt mig att ifrågasätta mina fördomar. När jag i gymnasiet påstod att jag aldrig kommer att använda svenska i mitt liv hade jag fel. Och om jag hade fel när det kommer till svenskan, inom vilka andra områden har jag fel? Jag vet hur svenskan ska undervisas i skolor, skrev jag till föreningen Svensklärarna i Finlands ordförande Sisko Harkoma. Jag hade precis kommit ut ur militären och var full av självförtroende. Jag var ju trots allt hela 20 år gammal med bred erfarenhet av livet. Hon dömde inte mig, utan tvärtom uppmuntrade hon mig att engagera mig mer. Jag fick delta i flera fortbildningar för svensklärare och berätta om hur jag som elev hade upplevt undervisningen och varför jag var inte motiverad. Jag betonade vikten av att förstå varför svenskan är nyttig. Och det är att det borde satsas mera på muntliga kunskaper. Att jag fick den här chansen och lärde känna tiotals underbara lärare sådde ett frö till det som jag jobbar med även idag. Att jag lärde mig svenska just i militären har fört med sig vissa nackdelar. Jag gjorde min första praktik på en bank och fick jobbet tack vare att jag kunde ge service på svenska. En gång när en äldre dam kom till banken frågade jag henne ifall hon också har ett sparkonto. Plötsligt blev hon helt förbannad. Så där får man inte säga. Att jag sagt, det är ju fittigt bra det, är kanske inte det bästa ordvalet utanför Dragsvik. Men så fort jag förklarade min bakgrund för henne blev hon glad igen. Du pratar riktigt fin svenska, sa hon. Min plan från gymnasiet att få leva livet utan att prata svenska hade redan skit i sig, så varför inte förverkliga det andra stora målet, att studera statskunskap på svenska? Jag sökte, klarade av både inträdes- och språkprovet och på hösten 2009 började jag på Sossokom. Jag studerade på svenska, festade på svenska och bodde med två finlandssvenska rumskamrater. Jag använde knappt finska överhuvudtaget i Helsingfors. Det skulle ha varit helt ofattbart för den Jan jag var i gymnasiet att förstå detta. Att simma runt i ankdammen kändes tryggt. Svenskfinland är som ett enda stort kontaktnät. Den ena känner den andres kusin och den tredje har haft en fjärdes farbror som lärare. Det här skapar tillit och förtroende. Ett icke-skrivet avtal som innebär att alla hjälper alla. Varför berättade ingen om att det finns en sådan här drömvärld, till och med i samma stad? Tanken slog mig. Det där ingen kan ju vara jag. Jag kunde se till att ingen annan elev begick samma misstag som jag hade gjort med svenskan. Jag ville få eleven att förstå vilka möjligheter språket på riktigt kan ge. Svenska hade gett mig så mycket och nu var det dags för mig att betala tillbaka. Under studietiden tog jag kontakt med några svensklärare som gärna ville att jag skulle dela med mig av min historia. Det var härligt att kliva in på svensklektionerna igen. Den här gången med flytande svenska. När jag delade med mig av min historia insåg jag också hur mycket arbetet språkinlärning hade krävt. Miljontals språkfel, alla otaliga gånger som jag gjort bort mig framför andra, all frustration. Och hur mycket envishet det krävs att säga, prata svenska med mig, byt inte till finska. Att på under 2 års tid gå från att inte veta vad ajokortti heter på svenska till att börja studera statskunskap på svenska är någonting jag är mycket, mycket stolt över. Och den här stoltheten vill jag också visa upp för eleverna. Vitsord i skolan är inte en livstidsdom. Själv hade jag skrivit approbator i svenska i studentskrivningarna och nu studerar jag att bli politisk magister på svenska. En annan sak som slog mig när jag föreläste var hur mycket det svenska språket hade förändrat mig. Man lär ju sig inte enbart språket utan också en kultur och en identitet. Jag har märkt att jag som tvåspråkig blivit mer öppen och nyfiken. Jag vill också påstå att jag har blivit lite roligare. Jag gillar att leka med både det svenska och finska språket och göra kreativa blandningar. Och lärt mig att skratta åt mig själv, speciellt när språkfel uppstår. Ett fint minne jag har är för en sits under studietiden. Min kompis Ia ville sjunga en låt som heter Gör mig till finlandssvensk. Hon bad mig att stiga upp och fick alla att byta ut ordet mig till Jan. Där stod jag omgiven av 10-tal studiekompisar som sjöng Gör Jan till finlandssvensk. Det var speciellt att få den här uppmärksamheten av mina vänner. När jag stod där drabbades jag av en insikt. Jag hade kommit hem. Under sången blommade jag ut som en finskspråkig finlandssvensk. När sista tonen klingade ut var det min tur att välja sång. Och valet var självklart. Vad annat än modersmålets sång. Våren 2014 lekte livet. Studierna började så småningom närma sig sitt slut och Helan går skulle snart förvandlas till vuxenliv. När min kompis Henry och hans sambo Sara ordnade inflyttningsfest i sin nya lägenhet i Töle kändes det nästan lite exotiskt. Det var rätt sällan jag träffade mina finskspråkiga kompisar från tiden innan Dragsvik. Det kändes nästan som en annan värld för mig. Så annorlunda hade mitt liv blivit efter gymnasiet. Under kvällen berättade Henry att han hade planer för att springa maraton. Jag blev inspirerad och redan samma kväll hade vi anmält oss till Helsinki City Marathon några månader senare. Jag och Henry hade känt varandra nästan i 20 år, men för det mesta umgåtts i större grupper. Under våra joggningturer inför loppet fick jag lära känna Henry på djupet. Henry var en mångsysslare, alltid jättebra på det han gjorde och med en otrolig förmåga att fokusera. Han var duktig på många sporter och hade lärt sig spela piano utan att ta några lektioner. Han jobbade som kodare och var extremt duktig. Förresten självlärd inom det området också. Under våra långa joggningturer hade vi djupa diskussioner om livet och framtiden. Bland annat berättade jag om mina besök till svenska lektioner och att det kunde vara någonting jag ville fortsätta med. Henry däremot delade med sig av sina idéer för nya dataprogram och applikationer. Dagen innan maratonloppet, när vi hämtade våra nummerlappar från stadion, berättade Henry att han skulle flytta till Silicon Valley i Kalifornien för att jobba för ett finskt startup-företag. Han bad mig hålla tyst om nyheten. Först efter målgång skulle han berätta om Silicon Valley för sin sambo Sara och familjen. På morgonen innan loppet träffades vi hemma hos Henry. Han bodde nära startplatsen vid stadion, så det var perfekt att lämna alla våra saker där. Vi drog på oss våra löpkläder och som en liten morot satte Henry varsin öl i kylskåpet. Efter startskottet kände jag eufori. Jag fick energi av alla hejande människor och från de andra löparna. Helsingfors var så vackert i solskenet och jag var säker på att maratonloppet skulle bli en enkel match. Men som det sägs, maraton börjar först efter 30 kilometer. Och det stämde. Sakta men säkert började euforin försvinna och rätt snart började jag räkna hur många kilometer det var kvar. När jag hade sprungit 37 kilometer var jag helt slut. Jag kände en avundsjuka gentemot Henry som antagligen redan låg lycklig i målområdet och fick vila. På Löve finns det en brant backe och mina fötter skrek åt mig: sluta! När jag klarade av halva backen såg jag en löpare ligga på marken. Akutvårdare och ambulansen var på plats. Personal höll upp ett tyg som skydd så att ingen skulle se vem det var. Min pappa hade sprungit sitt första maraton som 60-åring och jag tänkte att det måste vara någon i hans ålder. Jag fortsatte springa och snart var mitt fokus tillbaka på mina trötta ben igen. När jag äntligen kom i mål skakade mina ben och det gjorde så ont att jag nästan började gråta. Efter en stund började jag leta efter Henry men kunde inte hitta honom. Utmattad med svettiga löpkläder började frysa och bestämde mig för att låna en telefon. Till slut fick jag tag på Henrys sambo Sara som berättade att Henrys hjärta hade stannat under loppet och att han låg på intensiven. Då fattade jag. Det hade varit Henry som fått intensivvård i backen på Löve. Adrenalinet rusade i kroppen, all smärta försvann och jag frös inte längre. Mina föräldrar hämtade mig och körde mig till sjukhuset där mötet med Henrys föräldrar och Sara blev mycket känslofullt. Vi grät och oroade oss, men fann också tröst i varandras sällskap. Allt skulle bli bra. När jag kom tillbaka till Henrys lägenhet för att hämta mina grejer kom jag att tänka på ölen i kylskåpet. De dricker vi när Henry kommer hem igen, tänkte jag. Dagarna efter loppet var jag i daglig kontakt med Henrys familj, Sara och våra vänner. Henry låg i koma på intensiven. Efter 2 veckors kamp var Henry död. Han blev 26 år gammal. Under begravningen la jag Henrys medalj för maratonloppet på kistan. Vårt maraton fortsätter. Vi ses i mål, Henry. Att Henry gick bort förändrade mitt liv på många sätt. När vi under begravningen lyssnade på Joel Hallikainens låt Onnin måndagsyta jatkaa var det under sången jag beslöt att jag ville gifta mig med min sambo. Senare fick vi veta att Henry hade ett medfött hjärtfel som orsakade hjärtattacken. Fast man gör allt rätt för det läkarens råd, undviker droger och alkohol och idrottar regelbundet, så kan vi inte kontrollera allt. Det väckte då och väcker fortfarande många frågor hos mig. Varför fick jag fortsätta leva och inte Henry? Och eftersom jag får leva, hur ska jag leva mitt liv för att hedra hans minne på bästa sätt? Vad ska jag göra med den tid jag har kvar? Vad är egentligen min uppgift här på jorden? Inspirerad av Henry stack jag till USA, Washington DC, där jag gjorde min praktik. Och efter att praktiken var över reste jag och min sambo i Kalifornien. Och inte långt från Silicon Valley friade jag till min sambo och hon sa ja. Jag blev färdig magister, gifte mig och började jobba på heltid. Livet var stabilt och jobbet givande, men samtidigt kände jag att jag inte riktigt jobbade med det som jag egentligen brinner för. Jag började allt mer längta tillbaka till tiden när jag besökte skolor och berättade min historia om hur jag gick från att fördomsfullt hata svenska till att leva som finlandssvensk. Det som verkligen fick mig att börja fundera var ett mejl som jag fick från en kille som hade lyssnat på min berättelse under ett skolbesök. Han tackade mig och berättade att han efter besöket beslöt sig för att flytta till Sverige för att studera till jurist. Att jag påverkar någons liv på ett så här omfattande sätt kändes meningsfullt. Och jag fick också veta att han inte var den enda. Kanske borde jag fortsätta prata om svenska språket och vikten av att krossa fördomar. Kanske kunde jag mobilisera fler finspråkiga som lärt sig svenska att inspirera andra finspråkiga. Ibland dyker chansen upp, det som på engelska kallas för window of opportunity. I april 2018 hände det mig. Svenska kulturfonden publicerade en annons om bidrag till innovativa språkprojekt. Jag satt med min vän Miska Noponen och vände och vred på vad vi ville göra i framtiden. I något skede sa Miska: Jan, din uppgift är ju att väcka folkets inre motivation att lära sig svenska. Bang! Här hade jag min vision som jag verkligen trodde på och brann för. Att väcka folkets inre motivation att lära sig svenska. Efter den lunchen hade jag inga andra möjligheter än att skicka in en ansökan till kulturfonden. Min idé gick ut på att bygga upp ett helt nätverk som skulle skicka ut finspråkiga till lektioner i svenska för att berätta sin språkhistoria. Idén fick namnet Kielilähettiläät språkambassadörerna och belönades med 3-årig finansiering. Det var helt enkelt dags att byta jobb. Äntligen skulle jag få börja jobba med det som jag brinner för. I början av jobbet med språkambassadörerna fick jag ett gott råd. Inga styrgrupper och ingen omfattande planering. Istället skulle vi så fort som möjligt göra ett pilotbesök ute på fältet. Vara på plats där det händer för att se och lära och inspirera. Att våga ge frihet och ansvar till lärare och språkambassadörer att styra över besöket innebar en risk. Men vad var det värsta som skulle kunna hända? Ingen dör ju om ett första besök inte går som på Strömsö. Snabbt märkte vi ändå att feedbacken var väldigt god. Varje språkambassadör har en unik språkhistoria och varje elevgrupp är olika. Så att skräddarsy innehållet efter behov är helt klart bättre än att följa en färdig, uppgjord och stelmal. I april 2019, när vi lanserade språkambassadörerna, hade vi ingen aning om hur projektet skulle tas emot. Vi var helt häpna när skola efter skola meddelade att de ville ha en språkambassadör på besök. Samtidigt blev vi kontaktade av många finspråkiga som ville berätta hur de lärt sig svenska och hur mycket språket gett dem. Redan efter ett halvt år hade vi besökt över 300 lektioner. En sak som vi snabbt tog i bruk var att kommunikationen mellan språkambassadörerna skulle ske på svenska. Det var ett sätt att testa språkambassadörernas svenska, men blev snabbt också en del av vår kultur. Språkambassadörerna är säkert den största sammanslutningen av finspråkiga som sinsemellan pratar svenska och jobbar för den svenskspråkiga minoriteten. Ibland känns det som att våra språkambassadörer gör samma sak som Snellman, Lönnroth, Eino Leino, fast tvärtom. Det som startade som ett litet projekt har nu blivit en etablerad organisation med 6 anställda och över 100 språkambassadörer. Hundratals lektioner besöks varje år och idag görs besök också på finska i svenska skolor och besök görs även i Sverige. Att jag får jobba för det här jag brinner för och att få chansen att göra någonting så här meningsfullt är ett privilegium. Jag är tacksam för Henry som visade mig vikten av att våga i livet. Att ta itu med drömmar, att livet är för kort att slösa bort på att vara rädd. Det är mycket sannolikt att språkambassadörerna inte skulle finnas utan honom. Jag hade nog varit för feg för att skicka in den där ansökan till kulturfonden. Efter att ha jobbat i 5 år med språkambassadörerna känns det otroligt och många gånger ofattbart att vi har kommit så här långt. Och tänk vad vi kan vara om 5 år. Ändå är det inte den viktigaste insatsen som jag gör på svenska. För mig finns det ett språkprojekt som på ett personligt plan är ännu större och viktigare. Ett föräldraskap kommer med 1000 frågor och få tydliga svar. En av de viktigaste frågorna för mig var, ska jag prata finska eller svenska med mitt barn? Kan man ens tänka sig att prata något annat än sitt modersmål, sitt känslospråk? Får man göra språkfel när man pratar med sina egna barn? Skulle jag kunna korrigera morfars fel när han inte lärde min mamma svenska? Skulle jag föra svenskan tillbaka in i släkten? Jag beslöt mig att inte gå där ribban är lägst, utan vara modig och prata svenska. Ett beslut som har gett mycket, men också lett till stora utmaningar. Och efter att man har fattat beslut i den här kalibern går det inte längre att ångra sig. Jag kan inte byta till finska när jag ska förklara något om rymden och kärnor eller när jag förklarar hur en grävmaskin fungerar. Jag kan inte heller byta till finska när jag blir arg, vilket kan hända ibland när man har småbarn. Som tur är finns det bra ordböcker som jag snabbt kommer åt med min smarttelefon. I början kollar jag nästan dagligen upp ord, men nu 7 år senare kanske bara en gång i veckan. Min äldsta dotter har lärt mig många fina ord som byknippa, uggla och maskros. Jag har många gånger funderat på om jag skulle ha blivit en annorlunda pappa om jag hade pratat finska med mina barn. Svårt att säga, men jag tror att jag blev en mjukare och mer ödmjuk pappa på grund av att jag valde att prata svenska. Jag skulle säkert ha blivit en lite strängare pappa på finska, men det får jag aldrig veta på riktigt. Jag vet bara att det ibland tar lite längre tid innan jag hittar orden på svenska. Och det gör att jag inte kan vara lika impulsiv. Jag hinner helt enkelt tänka till och lugna ner mig. När jag ser mina 2 döttrar skickligt växa mellan finska som de pratar med sin mamma och svenska som de pratar med mig, känner jag en oerhörd stolthet. Jag har korrigerat morfars misstag och gett en stor gåva till mina barn. De kommer förstås inte att förstå det. För dem har tvåspråkighet alltid varit en självklarhet. Men mitt beslut ändrade deras liv för evigt. Och kanske till och med deras barn. Och kanske deras. Språket färdas från generation till generation. Och det är vår uppgift att föra det vidare. Språket är mycket större än vad vi är som individer. Det kommer att leva vidare långt efter vi har dött. När jag tänker på det här känner jag ro. Det dagliga bekymmer och fel jag gör är marginella. De kommande släktgenerationerna kommer kanske ihåg att jag, Jan Siitonen, var den som återförde in svenska i släkten. Men så småningom är jag enbart en namn som dyker upp i någon släktforskning. Jag blir en vanlig men viktig länk i en kedja som fört språket vidare från generation till generation. I Finland finns det 100 000-tals finskspråkiga vars föräldrar eller mor- och farföräldrar har varit finlandssvenskar, men som inte pratar svenska med sina barn. Vad ska vi kalla dem? Förlorar man sin identitet när man förlorar språket? Till exempel i Sverige finns det 100 000-tals sverigefinländare som har rätt att kalla sig sverigefinnar, oberoende om de kan finska eller inte. I Finland finns det inte ett begrepp för en finskspråkig som har förlorat släktens språk svenska, som tidigare generationer har talat. Ska vi bli kallade finskspråkiga finlandssvenskar eller något annat? Jag hoppas att vi skulle komma på en term. Och när blir man egentligen finlandssvensk? Är jag en finlandssvensk? Eller ska jag för evigt kalla mig för en finländare som pratar utmärkt svenska? Måste man få med sig språket vid födseln? Eller kan man bli finlandssvensk som vuxen? Själv känner jag en stark känslomässig koppling till finlandssvenskan, trots att jag inte har vuxit upp i ett finlandssvenskt hem. När jag lärde mig svenska var det som att min inneboende finlandssvensk äntligen fick blomma ut. På samma sätt känner jag absolut inte med det andra språk jag har lärt mig. Beror det här på att min muffa var finlandssvensk? Känner någon lyssnare igen sig i det här? Många språkambassadörer har i alla fall motsvarande erfarenheter. När mina barn blir äldre blir det intressant att diskutera med dem om deras identitet. Hur reagerar de på att jag inte har pratat mitt modersmål med dem? Men just nu kretsar det mesta ändå kring påfåglarna på Högholmen, galonkläder och naturligtvis Arne Alligator. Många gånger har jag tackat den unge 18-årige Jan som valde att göra sin militärtjänstgöring i Dragsvik. Mitt liv skulle se helt annorlunda ut om jag inte fattade beslutet. Under de senaste 17 åren har det svenska språket gett mig så mycket. Studieplats, jobb, vänner och visa mig att livet kan bjuda på fantastiska överraskningar. Bara vi är fördomsfritt öppna för det. Det som kanske överraskar mig allra mest har varit att svenska språket och den finlandssvenska kulturen har lärt mig att verkligen älska mitt modersmål finska. Finlandssvenska har lärt mig vad det betyder när ens modersmål inte är en självklarhet. Och hur mycket jobb det krävs för att kämpa för ett minoritetsspråk. Det finska språket är absolut inte en självklarhet. Och på sikt minst lika sårbart som det svenska. Vi måste kämpa för att också finska ska leva vidare. Jag lyfter på hatten för de hundratusentals människor som varje dag kämpar för att lära sig mitt modersmål. Det är inte lätt. När vi finskspråkiga pratar svenska är det ändå viktigt att ni kära lyssnare inte genast byter om till finska. Ha tålmod med dålig svenska, eftersom möjligheten att tala dålig svenska är en förutsättning för inlärning. Ge komplimanger, stöd och visa uppskattning. Jag vill tacka alla de tusentals finlandssvenskar som tålmodigt har lyssnat på min gnagliga svenska. Ni alla har varit min lärare under min resa. Jag är lyckligt lottad att få jobba med min passion, att väcka folkets inre motivation att lära sig svenska. När vi lever i en värld där det finns en oändlig mängd av valmöjligheter är det skönt att ha en uppgift. Och jag vet att min livsuppgift inte bara är bra för mig och för mina barn, utan faktiskt för alla. Nu i sommar är det 10 år sedan Henry dog. Jag tänker fortfarande nästan dagligen på honom. Henrys död hjälper mig att hålla fokus, fatta stora beslut och försöka bearbeta bitterhet och avundsjuk. Jag fick fortsätta mitt maraton. Och därför ska jag använda tiden rätt och göra det som känns meningsfullt och viktigt. Varje år deltar jag i Helsinki maraton. När jag springer upp för backen i Löve säger jag högt: nähdään maalissa, Henri. Men inte ännu.
Dagens sommarpratare var Jan Siitonen, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.